Du lyssnar på Vildängel av Lina Fors, uppläst av mig, Hanna Schmitz. Din sorg är min tröst. Ulla-Karin Lindqvist. Denna bok tillägnar jag minnet av min vackra kusin Louise, som aldrig hann få bli färdig i sin livsgärning. Jag har lånat lite glöd från hennes eviga låga. Hus i helvete. Inne på förlossningen, sal 4, viner en chokladask genom luften. Far åt helvete! Orden ekar mellan de kala väggarna. I en hörna står en förskrämd barnmorska. I en annan en ännu räddare undersköterska vars underläpp fladdrar som om hon snart ska börja gråta. Mitt i rummet, intill sängen, står en man i vit rock. På sin nattliga korridorvandring har han slitit sitt korpsvarta hår som nu står på ända. Den oansade mustaschen ser ut att kittla honom i mungipan. Sån ser han ut, denne man, som just blivit utsatt för en hagelstorm av flygande chokladbitar. Inte för att någon anställd på sjukhuset än skulle våga antyda att överläkare Sorgepanskys inre är målat utanpå. Men sån ser han ut, och sån är han. Ökänd judisk demon och härskar bland sina undersåtar. Beundrad men fruktad av sin darrande personal. Älskad av sina ödmjuka patienter. Älskad av alla utom kvinnan i sängen. Hon som varken är hans patient eller i behov av läkarvård. Och allra minst av hans omsorg. Det enda hon vill efter en 36 timmar lång förlossning är att vila. Vila och möjligtvis gråta en skvätt av ren utmattning. Det absolut sista hon vill är att känna lukten av sin make, som suttit utanför hennes rum på en bänk och kedjerökt, ackompanjerad av hennes avgrundsvrål under krystverkarna, eller äta choklad. Hon är blott 24 år och har aldrig tyckt om choklad. Barnets far har således redan åkt ut ur rummet för att han var orakad och luktade svett. Och nu återstår bara den andra mannen, hennes egen far, överläkaren. Medan hon nästan låtit sig plågas ihjäl för att föda sitt barn, har mannen, bäraren av choklad, genomlevt sina egna helveteskval. Och nu vill han visa henne sin glädje och respekt med en ask fabriksfyllda praliner. Hon kastar om all djävulens väg och ber honom att följa efter. Det nyfödda barnet i akvarielådan som ska föras till sovsalen är jag. En råkall natt den 13 februari 1967. Under gatlyktornas hårda sken ses snön piska förbi i sydvästlig riktning. Och redan har jag förstått en massa av allt det som min mamma ska hinna lära mig under de 24 år det kommer att ta mig att bli vuxen. Jag vet att pappa är en värdelös charmör som gjort henne med barn för att han tycker om att se henne lida. Att morfar är en tyrannisk despot som välkomnat sin dotters totala förnedring. Att mormor minsann borde ha varit där och sett till att få de båda kararna ur mammas synfält istället för att ligga hemma och äta magnesyl och tycka synd om sig själv. Jag vet också att detta jordeliv omöjligen kan komma att bli tråkigt. Barnmorskan döljer besvärad sitt ansikte i det tjocka vita linneförklädet och undersköterskan droppar tårar över mig där jag ligger i min lilla rosa landstingsfilt på väg till utvisningsbåset. Aldrig har de hört någon tilltala överläkaren på detta sätt. De är snudd på chockerade, för detta är, den fria kärleken till trots, en tid då man fortfarande niger för överheten. Men mamma är arg och jag är nyfödd. Och det är så här allting börjar. Det blir bättre. 7 sängliggande dagar senare, med full room service och kiss i bäckenet, ska vi skrivas ut. Mamma försöker tjata sig till dispens, men läkaren är obeveklig. Vi behöver komma ut i verkligheten, annars kan vi få liggsår. Mamma surar och läser Femina. Men ser ingen annan råd än att på nåder låta pappa få följa med hem till storebror och taxen. Mamma kommer till och med att förlåta morfar trots att han sprängt en osynlig gräns. Från allsmäktig familj.